Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tillsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Så där ja, nu så sitter jag här med Niklas Lindgren som har kommit att bli min gästlärare eller assisterande lärare på själsresakursen. Jätteroligt att ha dig här. Varmt välkommen Niklas.
Tack Camilla.
Okej, och nu handlar det här avsnittet nu om ut ur kroppen, astralprojektion, soul travel, andra dimensioner, parallella dimensioner, översinnliga upplevelser, kanske även astral erotik och annat. Vi får se vad vi kommer in på helt enkelt. Vi tar det lite spontant och vi tar också lite frågor från er lyssnare som har inkommit på det här ämnet. Men först och främst Niklas, alltså hur börjar det här för din del? Är vi ju nyfikna på.
För mig så började egentligen när jag var relativt liten. Jag tror att jag var 5 år eller någonting sånt där. Väldigt intensivt med drömmar och funderingar kring det. Vad är för någonting? Vad upplever jag för någonting? Utöver det normala liksom.
Mm.
Och jag tror att i det läget så hade jag väldigt, väldigt mycket klardrömmar.
Ja.
Det var väldigt tydligt liksom.
Många har ju också falldrömmar och flygdrömmar.
Ja,
det är jätteförknippat. Mm. Kommer du ihåg sånt också?
Ja, det gjorde jag.
Och jag säger det också till lyssnarna som kanske själva har haft väldigt mycket
just
fall
det.
Och flygdrömmar. För det är oftast
just det.
Förknippat.
Flygdrömmar speciellt.
Mm. Mm.
För att det kommer jag ihåg när jag var typ 7 år eller något sånt där. Jag gick i skolan. Att jag övade väldigt, väldigt mycket på att lära mig hur jag kan liksom lätta från marken. När jag väl var i drömvärlden. Liksom. Och då var det liksom så här att nästan så hade jag tränade varje natt liksom på att hur ska jag göra nu för att kunna lätta lättare. Liksom. Ska jag springa liksom på ett speciellt sätt för att liksom komma i fart och sånt där.
Okej, vad intressant med 5 år, för där någonstans, eller 5-6 år, är jag också första gången. Men då är det att de kommer till mig, liksom så, här, hit till, det, du vet, det blir lite Twilight Zone, det är som ett andebesök. Men jag minns inte att jag har ut ur kroppen då, utan bara att jag har besök av utomjordiska eller översinnliga intelligenser, eller andar, vad man nu väljer att säga. De kommer och besöker från en annan nivå av verkligheten. Men du, minns du att det började direkt med ut ur kroppen, eller?
Det var mer att jag, vad kan man säga, det var mer drömmar, alltså mer intensiva drömmar, men det var specifikt sådana här saker som jag kunde vara i drömvärlden, se någonting som jag ville fokusera på, typ ett exempel är i skolan eller på lekis, tror jag, då hade man ju sådana här luppar som man kunde titta i, titta på insekter och sånt där. Och det var en sån här tydlighet. Jag var i drömmen, så kunde jag se att det var en massa sådana luppar som liksom satt.
Så förstoringsglas.
Liksom, ja, precis. Förstoringsglas. Ja. Jag tänkte, men det var intressant. Det måste jag liksom, och jag visste ju att jag var drömde. Liksom, så det var ju bara extrem nyfikenhet. Så tittade jag in i det där. Och så märker jag då att när jag gör det så öppnar jag gärna ögat när jag ligger i sängen. Och så märker jag, det var märkligt liksom, att jag ser mig själv liksom liggande i sängen, och så tar jag bort mig själv från den här luppen och så kunde jag liksom vara kvar i drömmen igen. Ja. Så sådana saker, liksom,
jag förstår.
Skiftandet till medvetandet, liksom hur den där nyfikenheten blir så extrem, att vad är det här för någonting? Det är ju helt, det finns ingen som pratar om det. Liksom.
Nej.
Så att man,
annorlunda drömmar, kan man säga. Är det så också att du har det här vi kallar för realtidsinteraktion, att du är medveten under tiden, under pågående dröm, och inte, det är inte som ett minne, ett retroaktivt minne alltså, utan att du under drömmen vet om att du drömmer. Är det så där?
Ja,
så då är det ju klardrömmar,
yes,
det vi kallar för lucid dream och klardröm, eller medveten dröm. Okej. Jättespännande, för att det är så himla mycket saker som, många saker som är korrelerade till det här, som gör att man sen förhoppningsvis får riktiga utomkroppsliga upplevelser. Det är ett antal processer oftast som det börjar med, just livliga drömmar och falldrömmar, flygdrömmar, klardrömmar och vad ska man säga mer, ja, annorlunda bara upplevelser, eller hur?
Exakt. Jag hade inga OBEs eller klardrömmar förrän jag var i 20-årsåldern. Men under den tiden så har jag liksom studerat mycket så här psychic grejer och sånt där. Gått på bibliotek då när inte internet fanns.
Ja, just det.
Eftersom jag då var nyfiken på det här med det annorlunda, det okulta liksom på något vis. Så att det var ju det som berikade mig då, så spännande mystik och sånt där, och sen så
du läste på helt enkelt.
Ja, precis. Ja. För att förstå liksom, vad är det för någonting jag har upplevt? Eller vad kan jag uppleva mer?
Som de flesta gör också.
Ja, exakt. Men sen när jag var 20 år-ish så började jag läsa böcker om klardrömmar. För jag visste att det fanns någonting om drömmar överhuvudtaget. Men då kom jag i kontakt med Robert Monroes böcker kring utanför kroppupplevelser. Och tänkte, är det här möjligt? Kan jag verkligen framkalla sånt här som är ännu mer än klardrömmar liksom. Och då experimenterade just det, just under den tiden så experimenterade jag väldigt mycket med klardrömmar.
Ja.
Och med tekniker och allt möjligt för att kunna komma in i drömvärlden. Men sen så när jag väl fattade det där med OBS så testade jag de teknikerna också.
Precis. Och innan vi fortsätter kan vi nämna för er lyssnare att vi pratar nu om mannen, myten, legenden, nästan så. Robert Monroe, det var alltså en man som ägde massa radiostationer runt hela USA på 50- och 60-talet. Och han började då spontant, bara mitt i livet, lämna sin kropp och fick omfattande utomkroppsliga resor. Han förstod inte alls varför, men han tyckte att det var hur bra som helst. För det är ju det.
Ja, det.
Och sen så började han studera det här och forska på det här, och det intressant det var att han tyckte just att det låg så nära just radion på något sätt. Det fanns liksom, det korrelerade till det här med frekvenser, och att ja, han såg en otrolig likhet med sitt yrke på något sätt, eller att han kunde bara översätta det till, ja, till det här. Mm. Det var någon form av analogi. Och han grundade då Monroe-institutet och började forska jättemycket på det här och skriva böcker då, som du sa Niklas, den här boken som många har börjat med, Journeys Out of the Body, vet jag att hans första bok hette. Den är inte översatt vad jag vet till svenska, men en annan av hans böcker är däremot översatt till svenska och den gavs ut av bokförlaget Natur och Kultur någon gång på 90-talet och den heter The Ultimate Journey på engelska och den hette ju då Yttersta resan. Det var hans sista bok. Mm. Den finns på svenska och man kan ju då gå på biblioteket och hitta den Ultimate där journey, eftersom den inte finns i handen längre. Mm. Mm. Okej, så det var lite Monroe-fakta. Och sen så den här, vi pratade ibland om remote viewing, du och jag. Mm-hmm. Och Monroe var ju god vän med Joe McMonagall och Rosalind McKnight då. De har ju liksom någon slags släktkoppling. Jag kommer inte ihåg om hur det nu var, men i alla fall så mm-hmm. de har ju jobbat mycket ihop och skrivit böcker och sånt där.
Okej.
Ja, men och sen då Niklas, vad hände mera?
Jag övade frenetiskt på alla de olika teknikerna för att testa. Liksom. Kom i kontakt med min egen rädsla. Mm. Väldigt, väldigt nyfiket men ändå väldigt nervöst. Att uppleva att det blir en helt annan känsla i mig själv. Och jag känner att det faktiskt börjar hända någonting. Och då var jag lite rädd. Liksom.
Vad är det som händer?
Ja, precis. Mm. Shit. Nu kanske jag kommer över till andra sidan eller vad det nu kan vara någonting. Ändå sinnestillstånd så att jag kanske inte kommer tillbaka.
Du har inte gjort övergången än, alltså.
Exakt,
du är fortfarande
precis.
Kvar.
Så jag håller på med liksom den träningen. Men sen så tar jag bort den där rädslan på ett eller annat sätt. Eller liksom bara point of no return. Jag ska göra det i alla fall.
Ja.
Och sen så kör jag på. Och så märker jag hur den här så kallade vibrationsstadiet börjar liksom aktiveras.
Vibrationsstadiet, ja.
Mm. Det börjar liksom surra i kroppen och börjar kännas ordentligt att okej, nu kommer det hända någonting.
Mm.
Och sen blir det ungefär som att som den här energin liksom, det knäpper till. Och sen så är jag helt plötsligt helt viktlös. Och jag märker att jag är i mitt eget rum och jag ser, eller jag ser inte, men jag märker att min kropp håller på liksom att andas tungt. Liksom.
Mm.
Och då är inte det jag, utan det är min kropp.
Ja.
Den här känslan av att jag faktiskt är utanför kroppen är så extremt knasigt. Liksom.
Mm.
Men jag, samtidigt så har jag liksom ett förhöjt medvetande.
Mm.
Så att jag, liksom, jag börjar liksom förnimma eller börjar förstå att jag liksom, det känns bekant.
Ja.
Liksom. Och hur kan det kännas bekant? Det är ju någonting nytt.
Mm.
Förstår du? Så att den här att från att vara en fysisk varelse till att få någonting helt annorlunda borde ju vara någonting helt nytt. Förstår du? Det är lite liksom en jättekonstig...
Så det känns bekant fast du tycker att du upplever det första gången? Är det så?
Ja, exakt. Så att det blir som en konflikt i sig själv. Liksom.
Mm.
Så jag får försöka dämpa det och liksom bara observera vad jag ser. Liksom.
Ja. Och då har du redan separerat, du har det här autoskopiska, att du kan se dig själv eller i alla fall uppfatta att din kropp ligger på sängen
medan
du är någon annanstans. Mm. Så du har ju redan separerat.
Just precis.
Ja.
Men då har jag fortfarande inte kontroll över mig själv. Utan jag, liksom, jag märker att jag är viktlös men jag börjar liksom glida ner mot liksom golvet och sånt där.
Ja.
Så jag liksom, nästan så att jag får liksom greppa mig själv. Liksom, att jag kan inte liksom greppa saker och ting men jag... Det är lite grann som att man inte kan simma. Liksom. Man ligger bara och gör någonting. Men sen så börjar jag liksom få grepp på det där.
Känns det som någonting har hänt med gravitationen nästan då? Att du inte har kontroll riktigt?
Ja, precis. Exakt så.
Så många som beskriver just det likadant. Mm. Så beskriver faktiskt Robert Monroe det också.
Okay.
Att han famlar först och innan han kan styra. Lite sådana saker. Ah. Mm-hmm.
Så att jag liksom är i mitt eget rum och börjar liksom, jag vågar inte riktigt titta på liksom min egen kropp. Men jag märker, jag hör att den är där och sånt där.
Du hör dig själv andas.
Ja, precis. Mm. På distans. Liksom.
Mm.
Det är väldigt, väldigt tydligt. Och sen så, när jag väl börjar fokusera på kroppen så åker jag tillbaka. Liksom.
Mm.
Och så är jag då helt plötsligt vaken och tänkte, jäklar vad var det där? Det där måste jag testa igen. Och sen så testade jag det ett antal gånger, ja, såklart. Liksom ja. Jättenyfiket. Och
blev du inte häftade. Rädd?
Jo, flera gånger.
Hur rädd? Blev du vansinnigt rädd?
Ja,
eller?
Precis.
Ja.
Men jag är en sån här människa, jag vill pusha mig själv i alla fall. Så att jag försöker få bort sådana rädslor liksom.
Men vad är du rädd för om vi går in i den saken?
Ja, jag kan...
Då. Vad var du rädd för just då?
Det händer så mycket i kroppen.
Mm.
Så att jag är ju rädd för att saker och ting ska liksom, gå sönder.
Yeah.
Så att, okej, men nu hjärtat börjar slå lite
typ vibrera fortare. Sönder eller ja, implodera. Något sånt
jag
där.
Lär att jag som mentalt stänger av saker och ting själv.
Mm.
Alltså så här jätteknäppa saker. Så,
det är vanligt.
Mm. Att det är liksom, okej, jag hör mig själv andas.
Mm.
Okej, jag observerar att jag andas fast jag gör det
autopiloten liksom känner man
exakt.
På i kroppen.
Så jag blir väldigt, väldigt så här bekant med hur kroppen är en maskin.
Mm-hmm.
Den typen av känsla. Liksom.
Ursäkta att jag fyller i Niklas, men jag är så bekant med det du berättar.
Jag fattar
så jag vet
det.
Precis. Jag försöker bara också hjälpa er lyssnare lite så för att förstå det här. För vi sitter ju ibland och gestikulerar och ser att du gör det och jag också och viftar. Och det ser ju inte ni tyvärr, vi borde filma det här. Utan nu har vi ju bara rösten att förmedla berättelsen och känslan liksom. Men det gör du jättebra.
Mm. Nice.
Så okej, okay, så att det här med rädslan då, det man är rädd för, det är ju att kroppen har man ju försatt på autopilot, den fysiska. Mm. Och man vill ju då att den ska fortsätta att andas medan man själv har separerat.
Precis.
Och så. Och det gör den ju såklart.
Ja, det gör ju alltid det.
Ja. Och det. Men man blir lite så här hispig, så här, ja nu
yes,
kan jag lämna dig en stund.
Exakt.
Ja.
Funkar det här gången också? Kan jag verkligen ha ett medvetande utanför eller måste jag alltid ha kontroll över kroppen? Liksom? Måste jag alltid sitta där eller ligga där och andas för den? Liksom, den
tycker du då att du fjärrstyr din fysiska kropp själv?
När jag är utanför?
Ja.
Nej, för att då är jag inte rädd längre.
Nej.
Det är mest i...
Det funkar alltså självt?
Ja, precis. För det är tillståndet innan jag lättar. Innan jag kopplar ur mig själv från kroppen. Det är där som rädslan mest är markant.
Ja.
Sen
är det så att det är jordiska influenser här att hela tiden vara i kontroll över det fysiska, att
vi precis.
Får sånt i systemet kan jag tänka mig.
Ja, och jag kan med tiden så har jag liksom börjat tänka på det här med egot och så här, att det är troligtvis en försvarsmekanism för kroppen att liksom, medveten ska inte lätta på något vis eller försvinna, liksom, det måste finnas kvar. Något sånt i alla fall.
Ja, jag håller med. Mm-hmm. Jag kan ju bara säga att många kommer fram till precis samma sak. Att vi projicerar överför den typen av idéer från det fysiska. Det här med att vi måste kontrollera vår kropp. Annars. Den kan inte funka utan att vi är där hela tiden. Och, ja, du vet.
Uh-huh.
Curlar den liksom.
Så att man blir ju väl medveten om det där. Sina egna rädslor och vad kroppen är. Och sådär.
Men sen släpper den föreställningen menar du. Och du spejsar iväg djupare liksom, eller längre bort.
Ja, för att då är det lättare att bara sticka iväg.
Mm.
Jag behöver inte analysera så mycket utan okej, men det är lite grann som att ta på sig kläderna liksom, och gå iväg. Liksom, det är sån här väldigt automatisk grej. Okej, men jag lägger mig här och så gör jag min teknik. Ja, nu känner jag av den här känslan att det börjar vibrera, slappnar av. Jag känner kanske lite så här rädsla fortfarande, men jag vet att det är okej. Så lättar jag och sen så... Ja, så sticker jag iväg oftast bort ifrån kroppen helt. Jag kanske vet inte om man ska gå in på just detaljer i sig, men...
Tappar du minnet av kroppen då? Tappar du minnet av din jordiska tid, om man säger?
Ja, precis.
Tappar du dig själv lite på den resan då ut?
Ja, för jag brukar flyga väldigt, väldigt fort iväg. Och det är ungefär som att jag skjuter rakt upp i luften och sen ut i liksom... I rymden liksom. Och det är bara som full fart liksom. Hur snabbt som helst. Jag känner, jäklar vad är det här för någonting? Och så, ibland kan jag liksom se så här nivåer, så här, platta nivåer så här, som man flyger igenom. Liksom. Ja. Så, och jag har ingen aning om vad det är. Och det enklaste sättet är att bara liksom låta det gå.
Ja, absolut. Men Niklas, nu tycker jag att du pratar om verkligen stålmannen-kroppen, alltså själskroppen. Men det finns ju segare varianter, alltså mindre förmögna kroppar. Alltså vi har ju flera inre kroppar där det går lite långsammare, tycker jag i alla fall. Så det där är det bästa när man kan frigöra den mest explosiva kroppen den som verkligen skjuter ut i universum och kan gå långt, långt. Det är många som oberoende av varandra har skrivit om det, nämligen att vi, ja, man kan frigöra då några stycken olika typer av kroppar. Kausalkropp, mentalkropp, astralkropp, själskropp som det här låter.
Just det.
Det vill säga den bästa. Aha. Den med mest libido, den med mest krut.
Det finns ju liksom olika varianter. Alltså det finns ju otroligt många olika varianter av upplevelser. Ibland kan det bara vara en sån här så kallad face shift också. Alltså nivåsförändring, dimensionsförändring.
Mm.
Att det kanske inte lokaliseringsmässigt, alltså flytta mig från A till B, utan det liksom är på samma ställe.
Mm.
Så att det bara är en frekvensförändring som sker.
Ja, yeah.
Och det har varit mer markant nu på senare tid.
Mm.
Att jag liksom är på samma ställe och så bara förändras.
Ja, du vrider ratten då som Monroe sa.
Ja, helt enkelt. Ja. Men då kommer jag liksom över till vad man kallar det för astralvärld. Liksom.
Ja.
Och det, jag vet inte vilken typ av kropp det är, men jag antar att det är astralkroppen, men det finns så många varianter. Liksom.
Ja.
Men det händer jättemycket där.
Jag vet, det här är så stort så att det nästan är ogripbart. Mm. Och det är det ju absolut, så stort är det, så att det är egentligen ofattbart och ogripbart. Men vi vet i alla fall att vi kan beskriva samma saker, så att vi är hyggligt överens om hur det går till och vad man kan göra, vad man kan förvänta sig. Och jag vet ju att du har läst en del av Project Geology, IAX, alltså Valdo Vieiras, den här. Du har ju gått hans kurs för guds skull också.
Ja, jag har gått det.
Träffar du honom?
Inte han, jag tror att han är...
Ja, det är nu.
Han är död, ja precis.
Nej då, det finns ingen död.
Ja. Fysiskt bortkopplad då.
Diskanerad.
Ja, just det. Ja. Men ja, hans legacy, alltså människorna som har utbildat folk på IAC.
Just det.
Där har de en kurs som heter CDP, alltså Consciousness Development Program.
Ja.
Så den har jag gått, för jag vill, liksom, jag vill ju bli bättre på det här.
Mm.
Det finns ju ingen som är riktigt expert liksom. Så att vi behöver liksom bygga på arsenalet.
Och varför gör man det här om vi bara hoppar hux flux till det? Mm-hmm. Vad finns det för liksom, värden, behållningar av det här?
För mig så är det den upplevelsen som jag har haft, eller de upplevelser som jag har haft, har varit så pass värdefulla för mig. Rädslan för döden till exempel är helt borta. Jag vet att jag kommer existera för evigt. Jag har liksom haft en upplevelse om vad jag har gjort innan det här livet. Och vad jag ska göra här och vad jag ska göra efter. Alltså den här upplevelsen om att det finns inte riktigt tid, eller tiden är, kan man säga, den är icke-existerande, men tid har ju ett syfte liksom fysiskt, orsak och verkan och allt möjligt sånt där, men det är fortfarande att det är så mycket större än det bara det fysiska. Det händer så extremt mycket saker, och sina vänner som man har på andra sidan upplever man ju när man kommer ut i kroppen.
Menar du då avlidna vänner? Eller menar du vänner som bara finns där, som inte finns på jorden?
Ja, som bara finns där.
Ja,
som jag inte har haft fysiskt koppling till överhuvudtaget. Men som när jag väl är där så upplever jag dem som extremt nära vänner.
Ja.
Som jag har känt under flera tusen år. Alltså,
förstår den känslan. Det är så mäktigt så att det är...
Och det blir så konstigt då när jag liksom är nu 7-åring eller 10-åring eller vad det kan vara.
Mm.
Och inte har upplevt så mycket. Mm. Switchar över till det.
Ja.
Oj, jag har ju någonting som är ännu mer än vad jag faktiskt har levt. Jag har bara levt i 7 år liksom.
Ja.
Men där känns det som att jag levt i 700 000 år. Whatever.
Alltså, precis. Det här är så himla spännande, det här som vi är inne på nu. Det har faktiskt kommit frågor just om det här också, vilka man träffar och vad man pratar om och sådär. Men i alla fall, nu är vi inne på vänner, precis, som då inte finns här på jordsidan, som inte är inkarnerade i en fysisk kropp, i en fysisk tid, utan de har du där och du tycker att du har känt dem i evigheter, att det verkligen är själar som du har känt. Det är intressant att när jag fick besök från dem då när jag var 5-6 år, och det är klart att det här är då mina minnen i efterhand, men när jag analyserat det så tänker jag, vilka var det från andra sidan som kom och besökte mig? Jaha. Och jag känner mig helt klar över nu, och efter att noga övervägt saken, jag är ändå 47 år, att de som kom, det var min dotter som är född 2010, men som kommer då liksom typ så här 1979, nej men liksom så här, det är också vad jag tror idag eller anser eller har kommit fram till, att det är mina syskonbarn, 3 stycken hittills. Det vill säga själar som då ska komma till jorden men som är ofödda. För jag menar, jag är helt övertygad om att det var dem, och de har jag träffat flera gånger senare också innan de själva har fötts på jorden. Så det är själar som jag har känt och som jag har träffat igen. Okej, okay. Så det är en variant. Sen finns ju också sådana som jag också, precis som du har träffat, som jag bara träffar där, som aldrig kommer inkarnera här på jorden. Liksom. Mm. Utan de finns helt enkelt någon annanstans. Mm. Och det är fantastiskt att det är så.
Jag har träffat folks avlidna.
Liksom. Det har du gjort, för det är också en grej.
Och jag var inte beredd på det. Liksom, farmor och farfar och mormor och morfar, den typen. Liksom.
Och hur stort är inte det?
Ja, det är jättestort.
Det är kolossalt, eller hur?
Det är helt galet att man kan uppleva det. Alltså, när man inte är beredd på det.
Mm. Och då, förlåt, jag vill inte lägga orden i din mun, men var det som om de var livslevande igen?
Ja,
faktiskt,
yes.
Återuppståndna.
Och eller? lite yngre, liksom.
Ja.
Men jag känner fortfarande igen dem fysikaliskt sett, så utseendemässigt. Men att de liksom är mer i liv, liksom. Den typen.
Typ 30-ish eller liksom.
Ja, precis.
De brukar
exakt.
Anta en,
och de, den bästa, de skulle egentligen på något vis kunna se ut hur som helst, för att det är deras personlighet som lyser igenom. Liksom. Ja. Man vet att det är den personen.
Mm-hmm.
Den identiteten liksom, finns väldigt tydligt. Det skulle kunna vara som helst egentligen.
För man känner dess väsen.
Ja, precis. Deras
vibration.
Personlighet.
Mm-hmm.
Ja, exakt.
Jag håller verkligen med.
Mm.
Tydligt, glasklart. Okej, okay. Ja, men det här är otroligt spännande. Och om du går till den här platsen när du lämnar kroppen och träffar personer som du vet inte är inkarnerade och inte kommer bli det, utan du har vänner som du har känt länge, länge, men de är på en annan plats i tillvaron, på en annan nivå av tillvaron. Och ni pratar, eller hur, kommunicerar. Hur går det till, Niklas? Jag vet att det kan gå till på flera olika sätt, men det är du som har ordet. Hur pratar du med dem och vad pratar ni om?
Det är väldigt telepatiskt. Man kan läsa av personens intentioner. Så att det blir väldigt, väldigt tydligt hur man liksom kommunicerar på det viset. Ju mer man liksom pratar telepatiskt så börjar man liksom höra som att det är som ett språk. Men det är...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ingen kan riktigt dölja vad de menar för att man ser det direkt. Liksom. Så att det är väldigt, vad kan man säga, ärlig kommunikation. Så att det, ja, det är precis, det är telepatisk kommunikation.
Absolut. Och visst, en del av telepatin kan man också uppfatta med ton och klang som röst också. Så att den blir buren på ett annat sätt bara.
I början kan det vara att man inte hör. Då vet man bara vad personen menar. Man kan bara stå liksom.
Och sen synkar man.
Ja, precis. Och då börjar liksom rösterna komma till.
Och Jag håller helt med, det är fantastiskt. Mm. Upplever också att den kommunikationen, ja, dels är den ju mer transparent, det vill säga ärlig eller så här, det går inte att dölja någonting. Men upplever du också att den är snabbare?
Ja, precis. Ja. Informationsflödet är extremt snabbt.
Ja.
det är ju så att...
typ, ibland nästan så här, innan du har frågat så har du fått ett svar. Det är nästan sån hastighet ibland, jag håller med. Mm. Och ibland, en del av dem är så himla roliga också, tycker jag. Så här.
De vill kasta på en så mycket information som möjligt så här, så innan man liksom går tillbaka. Så kan jag känna ibland liksom.
Fast för jag, så som jag blir när jag träffar dem, för det gör jag också, eller har gjort, det här är ju tyvärr mitt gamla liv. Jag säger faktiskt tyvärr, för jag får ju såklart en längtan efter det här när vi pratar om det här. Det är så otroligt stort och spännande. Men det är att jag blir ganska så nidig på information. Jag vill veta väldigt mycket och ha en del. Jag vet ju att de vet en del saker som vi inte vet eller har tillgång till. Alltså information på jorden som jag tycker är värdefull och spännande. Så då blir jag väldigt så här, jag vill fånga och fiska väldigt mycket information. Men då ibland så är det att de drar igen lite.
Jag kan ta det från en annan vinkel.
Mm.
För mig är det inte så mycket att de försöker hålla tillbaka. Utan det är bara det att min hjärna kan inte ta in allting.
Mm.
Alltså den typen av känsla får jag. För att informationsflödet är ungefär som datamängden som är vad man normalt sett har på internet. Nu är väldigt hög hastighet och du kan få in videos och allt möjligt. Så ska du pipa ner det till 33.6 modem eller någonting sånt där. Det kommer ta tid liksom. Hela den här informationen kommer ta mig ett helt år. Eller inte ett år, men alltså en livstid när jag kan liksom ta till mig det.
Ja.
Och det kastar de till mig på liksom 10 sekunder.
Ja.
Det är väldigt svårt att få till, så man får liksom plocka åt det små saker bara.
Ja.
Den vinkeln.
Mm. Känner
igen. Så känner jag.
Ja, inte bara själv utan också andra som har skrivit om det. Vi beskriver absolut samma saker. Robert Monroe beskrev det här med ROTE, kallande för ROTE, som är någon informationsboll som du beskriver nu. Så som man fick till sig liksom. Och det är ju så här en otroligt kompakt liksom, informationsboll. Och den informationen går egentligen inte att filtrera så snabbt. Liksom, i alla fall inte med vår hjärna och våra sinnen här på jorden. Men då så är det möjligt. Liksom. Sen upplever väldigt många radering precis innan de ska tillbaka. Att ändå, en del information klipps bort. Liksom. Får vi inte ha med oss ändå?
Ja, just det.
Får vi inte behålla efteråt?
Ja, eller att inte få plats. Liksom.
Ja, så kan det bara. Det beror på hur man ser det. Det är intressant. Går ju bara att spekulera lite i vissa frågor i alla fall. Eller ha olika uppfattning om varför. Varför vi inte får all information. Varför den klipps ner.
Jag är så tekniskt kopplad. Liksom, så jag tänker alltid den varianten. Liksom, datasystem.
Just det. Och på tal om det och på tal om ny teknologi och sånt där. Vi har ju fått lite frågor. Och jag var ju med i Caroline Hjärts podcast häromdagen och spelade in, eller häromveckan. Och spelade in, och då handlade det då om erotiska möten så, som man ju också kan ha. Och jag tycker att det är bra att veta faktiskt att sånt där upphör inte bara för att man dör, utan vi har kul även. Vi fortsätter att ha roligt, eller hur?
Garanterat. Ännu mer. Ja.
Och det här är ju så spännande, för det står i varenda bok om det astrala. Alla människor som har levt med möjligheten att vara utomkroppare, då, att kunna lämna kroppen, har ju också erotiken som ett stående inslag. Förr eller senare hamnar man ju där helt klart och får vara med om den otroliga saken.
Oh yes.
Ja.
Det är starkt liksom.
Eller hur?
Ibland kan man inte ens vara beredd på det, sen så är man där mitt i allt.
Ja.
Men det är otroligt häftigt.
Ja, det är det ju. Precis. Och ja. Vad ska vi mer säga om det? Nu är det många här som spetsar öronen såklart och vill veta jättemycket om det. Men i mitt fall, jag jobbar ju som spiritualistisk medium. Och just nu så känner jag att jag vill inte prata för mycket om just det där bara. För jag tycker inte att det lirar riktigt med mitt varumärke idag. Mm. Sådär. Av samma skäl som om Dalai Lama skulle prata om något liksom lite snuskigt och erotiskt, så skulle inte jag tycka att det liksom funkade riktigt. Jag skulle inte tycka att det hängde ihop med hans liksom profil som andlig ledare. Så att jag har liksom, ja, jag har ju skrivit faktiskt ganska rejält om det i böcker tidigare. Det här erotiska då förstås. Men just nu så vill jag inte gå in på det för mycket liksom så. Därför att jag har en annan lite profil idag som medium, och det är faktiskt så. Men vi kan i alla fall säga att det är fantastiskt, eller hur?
Mm-hmm. Det är helt fantastiskt.
Ja. Och jag tror i och för sig att man här på jorden kan lära sig någonting utav det. Det finns mycket lärdomar. Vi har ju problem med det här området här på jorden med sexualitet. Mm. Med om man tittar på MeToo-rörelsen och annat så här som har framkommit. Och då tror jag att vi kan lära oss från högre utvecklade civilisationer och system hur man kan få någonting bra liksom. Mm. Hur man kan förhålla sig till det på ett bra sätt. Så tycker jag att det här är någonting, att det finns former som funkar bättre. Lite så.
Alternativa sätt att kunna uppleva den känslan.
Ja, eller jag håller med. Det här med sömnparalys, Niklas. Många bara, åh gud, det är så himla otäckt med sömnparalys, sömnförlamning när kroppen sover. Mm. Och det blir klaustrofobiskt, så jag känner mig inlåst i kroppen. Och det var liksom skräcktankar och känslor, är det många som skriver. Så där. Vad har du att säga om sömnparalysen? Varför finns den?
Den är rätt vanlig, och den är, mekaniskt sett så är det så att kroppen i det tillståndet kan man säga, sätter sig själv i viloläge för att medvetandet ska lätta. Och kroppen ska kunna sova och kunna liksom reparera sig själv. Så att de är i det stadiet att kroppen är vilande och de själva är medvetna. Alltså, och det kan ju vara liksom lite en konstig känsla av att du faktiskt är medveten, då borde du ha kontroll över kroppen. Men det är just den här grejen att man inte riktigt förstått att medvetandet kan existera utanför kroppen. Mm. Så att då ligger man där och blir liksom extremt rädd för att man inte har kontroll, man kan inte röra sig, och sen så börjar det hända saker runt omkring en. Oftast kanske det är för att man själv projicerar det utåt. Man skapar liksom lite konstiga, skuggiga figurer, eller bara man blir bara rädd i övrigt. Liksom. Man kanske bara blir rädd för att man känner av att det bara liksom är bara olika signaler. Liksom. Mm. Det är konstigt. Och jag förstår det. Jag förstår att folk är rädda. Och det är väldigt, väldigt vanligt att det där är det första stadiet innan man börjar liksom lära sig OBS och sånt där.
Mm.
Lära sig hoppa ur kroppen.
Men kan man undvika det på något sätt?
Man kan undvika det genom att lära sig fenomenet.
Ja.
Att slippa vara rädd för det. Och det finns tekniker för det. Tekniker som jag har lärt mig och är det att om jag vill liksom komma ur det tillståndet så ska jag inte försöka förflytta hela kroppen och inte försöka få kontroll över armen. Utan man kan bara börja med ett litet finger. Liksom.
Mm.
Och bara känna, liksom, okej, nu tar jag det lugnt.
Mm.
Arbeta på att, okej, men det blir bara värre om jag försöker liksom bli rädd och försöker träta emot.
Ja.
Liksom. Så att bibehåll lugnet, det är det första. Men sen att röra på så lite saker som möjligt. Liksom. Ett finger först och sen så börjar man känna att okay, de andra fingrarna kommer med.
Mm.
Och sen så om man väl har kommit loss från det där så vaknar man ju.
Du bryter förlamningen nu då, viljemässigt.
Precis. Mm. Och lyckas man med det en gång, vilket man kommer att göra, bara man tar det lugnt. Nästa gång så fattar man det att
ja,
men jag kan ju ta mig ur det här.
Ja.
Det är inget problem. Så att då kan jag försöka fortsätta.
Ja.
Och experimentera.
Ja.
Och så, okej, men vad är det här för någonting? Så att det är den varianten i alla fall.
Mm.
Som man kan.
Man kan ju också säga att sömnparalys i sig inte är något farligt. Och vet man det precis när det händer. Och ja, just det. Det är det här otäcka tillståndet. Men vänta nu, det är inte farligt. Mm. Då känns det ju mycket bättre, eller hur? Mm,
precis.
Om man, så man kan komma ihåg det.
Att man ska lära sig förstå vad det är för någonting. Kunskap är jätteviktigt.
Mm.
Man ska inte gå på liksom en massa grejer kring vad religion är eller vad alla andra säger. Utan försök bara hitta så mycket information som möjligt och lära sig förstå symptomen liksom, fenomen.
Absolut. Och sen är det en del som jättegärna vill vara med om det här, men som är frustrerade och tycker att gud, jag har provat allt men det funkar absolut inte för mig. Jag kommer aldrig ur kroppen. Mm. Vad gör jag för fel? Eller vad är det jag inte gör? Vad ska jag göra? Vad säger du, Niklas? Vad är dina bästa liksom, råd då?
Är det för att de lyckas människorna då ha ett sömnparalys? Eller är det ett människa?
Nej, de kommer inte ens dit.
Ja, okej. Okay. De försöker lite grann för mycket också.
Ja, det kan försöker vara för mycket. Intressant, då kan det låsa sig.
Yes. Mm. Man måste slappna av. Det är ju den viktigaste grejen för att kunna få de här tillstånden. Det är att slappna av. Och då finns det då olika så här progressiv avslappning som är en metod att göra det på.
Mm.
Att man spänner musklerna och sen så slappnar man av. Mm. Och så spänner man andra muskelgrupper och slappnar av. Och fokusera bara på att lära sig att ha riktigt bra avslappning.
Ja, och de här teknikerna, förlåt att jag avbröt, de här teknikerna kör vi på själsresakursen, Niklas.
Mm.
Och den och andra verktyg som gör att man direkt kan komma ur förlamningstillstånd och uppnå liksom en högre grad i medvetandet, en högre nivå där man blir liksom superconscious, alltså helt fullt medveten på ett helt nytt sätt med total inre klarhet. Det är fantastiskt, du vet, expanded awareness, fokus 12 kallar vi det för, när man liksom allting bara flyter på, man kommer närmare och närmare en högre dimension. Det är så härligt tillstånd så att det liknar ingenting. Det är djupt helande. Okej, jättebra. Sen vet ju jag att du håller på med brainwave generators, eller att du håller på med någon form av Gamma Wave Technology kallar du det för, eller det är ditt företag va?
Ja, det är mitt företag, eller jag är CTO på det bolaget då.
Okay.
Så det är relativt nystartat.
Berätta för lyssnarna vad det här, vad pratar vi om nu?
Ja,
en del fattar ingenting av det här såklart. Vadå Brain Wave Generator, vad är det för någonting?
jag är då tillsammans med en kompanjon som är CEO på det bolaget. Han är då hjärnforskare.
Mm.
Och jag hanterar lite grann av tekniken, men vi båda liksom vill kunna skapa en enhet för att hjälpa folk att få de här tillstånden.
Mm.
När det kommer till klardrömmar, OBS, men det finns andra applikationer för att hjälpa folk med sina, vad kan man säga, folk som har lite mentala issues.
Mm.
Finns ju också den applikationen. Men det är specifikt just OBS, alltså kunna lära sig att få
så ut kallade, ur kroppen alltså.
Ja, precis. Lite grann som lite stödhjul.
Ja, jag förstår.
Att lära sig och förstå vad det är för någonting. Så man får någonting att relatera till.
Ja.
Är det här verkligen någonting? Finns det verkligen någonting?
Ja. Gud, vad roligt att du nämner det här med att du gör det här tillsammans med en hjärnforskare. För jag känner ju också en neurolog, en hjärnforskare.
Mm.
Som vi hade kontakt nu för ganska länge sedan. Då. Men i alla fall så... Han säger ju att han kan framkalla det här på receptornivå som han säger då. Och kan själv liksom styra sina färder. Han är intresserad av shamanism och sånt där. Mm-hmm. Och ut i kroppen såklart. Och kan absolut ha lärt sig att hantera det här. Det är ju otroligt. Mm-hmm. För sen går vi in på... Jag tycker inte frågan sen blir om det är fantasi eller verklighet. Eller om det är liksom en del är fantasi, en del är verkligt. Det vill säga fysiskt mätbart och verkligt reellt. Utan sen handlar det om vilka värden finns. Är det helande? Är det såna? Och det är det ju absolut. Mm-hmm. På jättemånga olika sätt. Ja, eller hur?
Ja, det är, du kan ju liksom... Jag menar, om man tar den här tanken på det. Att om det är verkligt eller inte.
Ja.
Om det är liksom någonting som bara sker i hjärnan. Eller om det är någonting som är utanför. Så.
Mm.
Det är ju faktiskt en nivå av medvetande, en nivå av upplevelser som vore helt galet att inte utforska, inte göra forskning kring. Varför man ens ignorerar det, bara för att man tror att det är någon slags illusion eller whatever. Det är helt absurt. Liksom.
Så jag håller verkligen med.
Så att man måste forska kring det. Jag tycker att det är jätteviktigt. Och därav varför det är bolaget i sig då, att det finns otroligt mycket forskningspotential för det där.
Ja, det finns ju verkligen, absolut. Mm. En annan hjärnforskare är ju Dr. Eben Alexander. Som den här amerikanen som hade någon form av... han fick någon jätteallvarlig åkomma i hjärnan som i princip gjorde att han var liksom döende på nolltid. Så där. Den var helt... Dr. Eben Alexander, kommer ihåg?
Just det, just det.
Och i alla fall, och det intressanta var att han hade då en djup och intensiv nära döden upplevelse där han, som börjar med bland annat att han får träffa sin avlidna syster, och sen så kommer han in i de här högre världarna då helt otroligt. Mm. Och när han kommer tillbaka från sin nära döden upplevelse så är han ju övertygad om att det här är så jag kommer att överleva döden. Det här besvarar huret, det vill säga den fråga som inte egentligen spiritualismen besvarar. Nämligen, vi förstår konkret, det är så här, det här är en möjlighet för oss att överleva. Vi förstår att det kan, och högst sannolikt finns det inre kroppar och inre verkligheter som kommer att bestå. De kommer att finnas kvar efter att den här fysiska världen och vår fysiska kropp och erfarenhet inte gör det. Mm. Eller hur?
Ja,
för det finns någonting här som kanske inte ögat kan uppfatta, men som kommer att finnas kvar. Mm. Det vill säga en inre aspekt av oss. Exakt. Är det inte så himla självklart? Ja. För mig är det.
Ja, det är jättesjälvklart. Speciellt när man är utanför kroppen.
Ja, jag tror att det är då man måste nog ha det där.
Sinnet ökar.
Den här erfarenheten. Liksom. Ja, jag tror det. Jag kanske inte tycker att det är självklart annars. Mm. Men Dr. Ibn Alexander, som då var själv hjärnforskare på hög nivå. Det var ju så intressant just att han fick en sån dunder nära döden upplevelse. Och sen kom tillbaka och skrev den här boken då. Mm. Vad heter det? From Heaven and Back eller något sånt där, himlen och tillbaka, något sådant. Bonnier gav ut den, blev ju såklart en stor säljare worldwide. Och han har ju turnerat mycket med sina föredrag och suttit i tv-soffor och sånt där. En jättefin bok som vi varmt kan tipsa om förstås. Dr. Ibn Alexander, Från himlen och tillbaka, tror jag att titeln heter. Mm. Något sådant. Jättespännande, just för att han var helt övertygad om det här också, att this is it. Mm. Alltså det är så enkelt. Alla säger samma sak också. Jag känner otaliga spiritualistiska medier, och en del av dem har ju då också haft utomkroppsliga upplevelser. Och alla är överens på den punkten att det här är det största man kan vara med om. Mm. Det verkligen är... Mm. Wow!
Ja, det är ju helt galet. Mm. Liksom, det är ju... Jag skulle kunna ha det hela tiden. Liksom.
Här skulle man bara vilja lämna det här. Det är faktiskt så, vi skrattar lite åt det, men det är faktiskt så att människor ibland som har varit ute i kroppen och kommit tillbaka, och framförallt de som har haft nära döden upplevelser och kommit tillbaka, de känner faktiskt att de inte vill, de vill inte komma tillbaka.
Nej,
det låter ju hemskt liksom. Ja. Men det är klart att det är storslaget att vara viktlös, att vara helt gränslös, fri, utan liksom krämpor, och bara kunna segla iväg precis vart man vill. En otrolig frihet vi åtnjuter i de här tillstånden som är kolossal. Och det är så fantasifullt också att vi känner ju det att, wow, vad ska jag göra? Det finns ju så mycket världar att besöka. Det finns så mycket saker att se och uppleva. Eller hur? Det är ju så stort.
Ja, det, jag, när du pratar om det så tänker jag automatiskt på den här så kallade astralvärlden. Liksom.
Mm.
Det är så jäkla häftigt.
Mm.
Man kan tänka sig typ vad alla skulle uppleva som typ en känsla av kärlek. Liksom, om man skulle ta en sån extrem grej.
Mm.
Känslan man får av och känna kärlek, liksom. Det är någonting som är extremt starkt där.
Mm.
Det är ungefär som att man andas in det hela tiden. Att det finns liksom som en slags syre av kärlek.
Ja.
Det känns jätteknäppt att prata om det. Men det är liksom den här... Det är en så otrolig frihetskänsla, kärlekskänsla och vänlighet liksom, i de här världarna. Och sen så händer det så jäkla mycket saker som är så sci-fi så att det går inte att förklara. Det är skithäftigt.
Mm, det är det.
Och jag menar, jag gillar sci-fi, jag gillar liksom teknik och sånt där. Och det finns hur mycket som helst som liksom är bara, jag vill kunna ta med mig det. Liksom.
Men får inte du då uppfattningen som jag har, nämligen att vi har fått se en del saker som kommer komma och implementeras på jorden. Att vi får se en del teknologier innan de har kommit hit.
Ja,
är
precis.
Du med på det?
Ja,
tycker du också det?
Ja.
För alla säger samma sak och jag skriver också under på den.
Mm.
En del saker har man absolut.
Jag känner igen det, jag kan se när nya tekniker kommer liksom på plats i samhället. Liksom. Mm. Ah, just det. Liksom.
Ja.
Den här grejen, eureka moment. Liksom.
Ja.
Jag har sett det tidigare. Liksom.
Mm.
Det, mönstret blir så pass markant. Liksom. Det, så det, ja, garanterat.
Ja. Okej, innan vi avslutar så ska vi gå in på något som också många undrar. Nämligen, vad är då, om man vill uppleva det här, och det är ju jättemånga som vill det. För det första ska vi säkerställa att det finns inget farligt med det, eller?
Nej, det finns inga faror överhuvudtaget med det. Liksom, det finns Jag menar, jag har inte dött av det än. Liksom.
Och ingen annan heller.
Nej,
som har skrivit om det. Eller varit lärare för det.
Och jag har gjort det liksom, hur många... flera hundra gånger. Liksom. Mm. Alltså, kanske 1000 gånger.
Mm.
Och jag har gjort det så många gånger. Så att det, nej, man kan inte liksom ta det till den gränsen eller till den spetsen och tro att det är någonting som är farligt.
Nej, precis. Okej, så då vet vi det. Och då är nästa fråga, hur gör man på bästa sätt för att få kunna framkalla det här? Eller om man vill utmana sig själv då med att ha det här.
Just det. Första grejen är att lära sig avslappning.
Mm.
Det är den största grejen.
Mm.
Två, att ha tid. Alltså att inte ha för bråttom. Att kunna undvika att vara alldeles för stressad. Alltså, vill jag få upplevelsen direkt.
Utan man är vill för mycket då, helt enkelt. Precis. Man måste tagga ner lite.
Man måste lära sig att det tar tid. Yeah. Man får testa en gång i taget. Liksom.
Mm.
Och sen inte vara rädd.
Just det.
Och det är okej att vara rädd. Ah. Den grejen måste man lära sig. Att det är okej att jag är rädd just nu. Men det är, jag kan ta mig förbi det.
Ja, tre jättebra saker. Du har alltså sagt för det första.
Mm.
Att man ska ha tid på sig. Att man inte ska vilja för mycket. Eller bli för nidig. För det blir motsatt effekt faktiskt.
Yes.
Det låser sig, blir ett vakuum liksom, i det här.
Mm.
Och sen så tre då. Att inte vara rädd.
Mm. Ja, eller att inte noja sig för mycket.
Ja.
Det är okej att vara rädd, men lås dig inte vid det.
Just det. Jag skulle säga att för många så kommer det ingå lite rädsla därför att man vet inte hur man själv ska reagera. Man kan bli lite rädd för sin egen reaktion eftersom det är en ny erfarenhet.
Mm.
Och även om man längtar efter den och man vill se det, man har läst massa böcker om det här och sett YouTube-klipp utom kroppar och berättar och sånt där, så vet du inte själv din egen reaktion när du får konfronteras med det här storslagna och underbara. Men ändå så kan man bli lite hispig över det. Håller du med om den saken?
Ja,
man blir rädd för sig själv egentligen, sin egen reaktion.
Yes.
Och att man är ensam i det läget med sin egen reaktion.
Mm-hmm. Ja, exakt. Lustigt. Det är bara jag liksom.
Ja.
Så.
Att man är rädd för sig själv helt enkelt.
Yes.
Okej, okay, men jättebra råd verkligen. Och sen har ju vi en massa steg på själsresakursen såklart. Och som man inte heller får snubbla över. En del vill gå igenom dem för fort kan jag tycka. Nämligen att känna att man vibrerar inifrån. Bara den känslan för första gången. Och veta hur man blir vibratorisk då inifrån. Mm. Bara det är en ganska stor sensation och erfarenhet att göra. Wow! Jag känner en avtagande liksom, energi nu för att jag varvar ner. Och innan så hade jag totalt spinn i kroppen inuti. Vad var det där för någonting?
Just det.
Eller hur? Mm. Så bara sådana saker. Eller när man för första gången får bli medveten om att man kan se med slutna ögonlock.
Mm-hmm.
Det vill säga att man har fullt påslagen klärvoajans eller psykisk inre syn.
Ja, typ 360.
Yes, 360 vinkel. Ja, precis. Det är otroligt att kunna panorera med en inre syn på det sättet.
Mm-hmm.
Som inte ögonen erbjuder de perspektiven.
Precis.
Mm. Okej, okay. Och så en mängd andra saker som man helst tycker jag ska behärska innan man bara lämnar. Så därför tycker jag den här ibland genomgången kan vara viktig för att förstå också vad det händer.
Mm.
För det finns ju också den här snabba processen att man till exempel vaknar upp redan när du är utanför.
Mm.
Men då förstår du inte hur du hamnade där. Och då kanske inte det är så bra heller egentligen i förlängningen om du inte begriper hur du har hamnat någon annanstans.
Mm.
Det blir ju lite konstig
upplevelse. Ja, alltså man ska lära sig att bli bekväm med liksom upplevelsen och sådär.
Mm. Okej, men tusen tack Niklas för att du kom hit idag.
Mm.
Jättespännande att höra detta.
Jättekul att få berätta. Liksom.
Ja, härligt. Det kanske blir fler tillfällen kan man tänka sig.
Mm.
Okej, tack.
Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
We'll be right back.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.